Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Välkomna allihop!
Välkomna!
Avsnitt 77 är det här.
Jajamän,
av Skilsmässopodden. Mm. Jag heter Marit Arnesson.
Jag heter Magnus Abrahamsson. Mm. Vad ska det handla om idag?
Ja, idag så ska det handla om bland annat, vi ska ta och hårdkrossa möjligen 3 myter om separation. Mm. Och sen ska vi prata om det här ganska svåra, vi får brev ibland om det. Om man har en partner eller ett ex som man tycker sviker barnen, vad ska man då visa att man tycker om det inför barnen. Mm. Det här är svårt att förklara så här, men vi kommer att gå in på det. Du kommer att prata om mansrollen och vi har mycket annat också. Men jag tycker att vi kör igång. Mm.
Ja, men får jag börja då?
Ja.
Ja. Jag kollade på ett datingprogram som heter Hemliga beundrare på TV3. Det har inte med det att göra, men jag tänkte på det då. För att jag tycker det är väldigt roligt med datingprogram. Ja. Så jag kan fastna i det, jag kan tycka att det är jätteroligt och spännande.
Säg vilket datingprogram du tycker är roligast då?
Jag vet faktiskt, jag har sett några utländska som är sådär, de är helt jätteytliga, det bara går fort, de dejtar och dejtar och dejtar.
Ja.
Jag tycker det är spännande.
Jag tycker Bonde söker fru är roligast.
Jag fastnar
och Bachelor
inte,
kanske.
Ja, jag förstår, jag fastnar inte riktigt i det, utan jag fastnar mer i de här, jag vill bara se hur går det liksom.
Ja, okay.
Men jag tycker att det är svårt med svenska program. Faktiskt. För det känns inte som vi är där. Men jag måste fråga dig då, om du skulle börja dejta igen, om du skulle liksom börja så här. Ja, det var slut mellan oss och du skulle försöka träffa någon ny. Mm. Nu får du 3 alternativ som du ska resonera kring vilken du skulle välja. Mm. Och det är antingen Tinder eller att vara med i ett dejtingprogram. Mm. Eller gå ut på krogen och ragga och dejta och träffa någon.
Ja,
alltså bara
det.
Random.
Mm. Det är ju totalt uteslutet att jag skulle vara med i ett dejtingprogram.
Varför då? Då måste jag fråga varför.
Alltså skulle man vilja vara med i TV? Aldrig i livet.
Men du är ju det ibland.
Ja, men det är på ett annat sätt.
Okej, ja.
Ja.
Är det bara för att du inte vill vara med i TV? Eller tycker du att det är just datingprogram skulle vara extra mot fel för dig?
Nej, det stannar. Jag kan inte ens säga. Alltså datingprogram. Nej, men jag vill inte exponera mitt sökande efter kärlek. Mm. Det skulle inte vara intressant för mig.
Nej.
Och då återstår Tinder eller krogen.
Ja.
Båda två känns möjliga. Jag har varit jättesugen på Tinder just för att testa hur skulle man formulera sig för att få så bra napp som möjligt.
Ja.
Så det skulle jag tycka var roligt. Jag skulle göra båda delarna.
Mm, men vilken skulle du göra helst?
Ja, då är det Tinder.
Tinder, ja.
Ja.
Intressant, ja, bra.
Vad skulle du göra? Du skulle vara med i ett datingprogram.
Nej, det skulle jag absolut inte, för jag håller med dig. Jag tycker också att det känns svårt att just vara filmad och folk ska betrakta mig när jag ska träffa någon annan. Jag skulle kunna göra det, men det skulle verkligen bara vara ett skådespel och sen så skulle jag strunta fullkomligt i det efteråt. Alltså, den här personen jag dejtade skulle bara flimra förbi som ingenting, tror jag.
Men då skulle det inte vara en dejtinggrej, utan det skulle bara vara en tv-grej.
Ja, göra något roligt.
Så då är det Tinder eller krogen
för dig? Ja, men då är det absolut Tinder för mig faktiskt. Mm.
Vi kanske ses där.
Tycks
det?
Ja, kanske det.
Ja. Du, jag skulle vilja då att vi gick in på så här vanliga föreställningar om hur det blir om man separerar, som vi skulle kunna punktera. Ja. Sen kanske vi inte har helt rätt, men som vi skulle vilja punktera.
Ja, absolut.
Har du någon sån som du vill börja med?
Ja, det har jag absolut. Det finns en föreställning, jag tror kanske att jag var i den själv, och jag märker att många tror det också, att man, om man separerar så hamnar man i någon slags B-liv liksom, eller att livet blir mindre, det blir inte alls lika roligt som man hade tänkt sig. Man väljer bort det där, så ja, men då får jag väl härda ut.
Man kommer i en B-version av tillvaron.
Ja,
liksom.
Precis, så att det kommer bara bli lidande och elände. Och det är
lite halvdant.
Ja, precis. Mm. Både liksom, om man lämnar och om man har blivit lämnad, så tror jag att man har den här känslan att ja, det här var ju, nu blir livet mycket sämre.
Mm.
Men det är klart att, ja, det kan det ju bli, men det kan det ju bli även om man fortsätter också.
Ja.
För att jag tänker att det måste verkligen inte bli så. Jag kan ju skriva under på att mitt liv blev inte ett B-liv efter att jag hade
separerat. Du vill punktera denna myt.
Verkligen?
Ja.
Mm. Håller du inte med?
Jag håller absolut med. Jag kan ju nu i efterhand se, jag trodde nog också att det skulle, nej, men man tror ju att det ska bli lite hemskt när man separerar.
Ja.
Det är hemskt ett tag, det är det ju.
Ja.
Men det är inte så att livet sen är hemskt. Så jag skulle nog kunna säga att i så fall var väl kanske stora, alltså inget ont mot min exman så, men vårt förhållande var ju mer B kanske än det som kom efteråt egentligen. För det var inte lyckligt.
Nej, precis. Och jag tänker också att det är ju kanske inte på grund av separationen man får ett B-liv i så fall, utan då kanske det är något annat som gör att man hamnar i det.
Ja, precis. Ja.
Och det där, det
är ju, för det är inte så att det stannar därefter, att det stannar med att man är utan, att det stannar med att det måste inte alls vara så. Liksom. Det är nog en gammal föreställning som är värd att punktera. Liksom.
Ja, och jag tror också att man måste, när man står där och funderar på om man ska separera eller inte och har den här känslan, ska jag få ett B-liv? Då måste man också se att ja, men det är väldigt temporärt. Det kommer att bli jobbigt. Mm. Det kommer att vara en period av liksom kyla och mörker och dysterhet och jobbiga situationer och konflikter och barn och hantera alltihopa. Men det kommer att bli bättre. Det är på något sätt som att ja, men du får ta den här fighten. Antingen får du ta den i din relation och se till att det blir bättre, eller så får du ta den och separera. Det liksom hör till, men sen är den helt
Nej, det finns inget som säger att det blir ett B-liv sen i alla fall. Nej.
Har du någon?
Ja, då skulle jag vilja säga, jag vet inte, ja, det är mer så här, någonting som man tänker när man är i en dålig relation, så tycker jag att man lever i en föreställning om att man måste se till att få okej på att göra slut ifrån den andra. Alltså man vill gärna, om jag är missnöjd med mitt förhållande, så vänder jag mig likväl till dig för att berätta hur missnöjd jag är. Din reaktion blir ju då kanske att du tycker, nej, men det är inte alls så att jag är sån, utan det är så att du är sån. Och så håller man på så där för att man tror att man ska bli upprättad i sin känsla och få rätt att lämna, så att säga. Mm. Att någon ska säga till den att du har rätt, det är befogat att lämna.
Men man måste ha samförstånd.
Ja, precis. Och det där är nästan någonting som man kan stanna i så länge. Och jag vill bara liksom, det är inte en myt att krossa, men det är en föreställning man har att det inte skulle räcka. Att jag som egen person tycker att jag vill lämna, oavsett vad du säger om det. Alltså, det är som att det inte skulle gillas att bara jag vill lämna. Och det skulle jag vilja liksom ändra på något vis. Att det är ju det, för det är ändå det kommer att sluta i. Men man fastnar i att bråka och övertyga varann. Det var ju ditt fel och det var mitt fel och det var bla bla. Det spelar ju ingen roll.
Nej, jag tror att man vill absolut ha samförstånd. Och det kan man ju säga, visst, det finns ju ett skäl till det. Därför att det kanske är lättare att skiljas om man är överens.
Men då kommer ju aldrig de här diskussionerna.
Nej,
liksom.
Precis. Nej, men jag tror att när jag skilde mig, jag höll ju på med det där väldigt länge och sökte samförstånd. Och det var, då kanske jag sa, det känns inte så bra mellan oss. Och hoppades att min exfru skulle säga, jag håller med, vi separerar. Mm. Nu blev det inte så, såklart. För hon tänkte, aha, nej, jag håller med, det är inte så bra. Vet du vad vi gör? Vi försöker fixa det här.
Precis.
På något sätt. Och där får man ju inte fastna någonstans. Och det är också så att, visst, jättebra med samförstånd, men det är absolut inte nödvändigt. Det måste inte komma dit, liksom.
Nej, alltså om det är samförstånd så uppstår ju inte den här situationen, för då skiljer man sig ju bara. Och ja, då är det inte ett problem.
Nej.
Utan, för du hoppades ju liksom antagligen då slippa skulden i att ha rivit sönder familjen mot någons vilja.
Absolut, det är ju en del av det. Ja. Den andra delen är att när man ska göra det så är det ju lättare om man är överens och tycker att ja, det här är... Det är den lösningen vi båda väljer så vi kan presentera det för barnen och vi kan liksom lösa upp det här på bästa sätt utan konflikter kring vem ska ha katten eller så här. Men vem ska liksom bo kvar och vem ska bo där och vem ska ha alla pengarna och vem ska ha möblerna och sådär.
Nej, och jag menar ju egentligen att om man accepterar att det visst är befogat att bara gå på sin egen känsla och mot den andras vilja, så kan det bli en bättre separation. För det blir väldigt uppslitande med de här diskussionerna där man ska avkräva varandra medhåll och en vill absolut inte. Absolut. Alltså det kan bli väldigt segdraget och göra ganska ont.
Jag håller med. Ja.
Något annat du tänker?
Ja, jag tänker att en myt är ju att barnen far så illa av separationen. Att barnen kommer må så dåligt av att man separerar.
Mm.
Och den myten, det är nästan den viktigaste av alla att slå hål på, tycker jag.
Mm.
Den är väl dessutom vetenskapligt bevisat. Man har
jo, men fler och fler undersökningar visar ju det.
Ja.
Förr så var det ju så att de mådde sämre, naturligtvis. Men det finns ingenting nu som visar att barn mår långvarigt dåligt av en separation. Alltså när det händer så mår man ju dåligt, även barnen. Men det hänger på, det är ju just om föräldrarna lyckas samarbeta. Det som var så hemskt förut och som vi kanske har med oss och tänker att det här blir så hemskt för barnen, det är att de förr tappade kontakten med pappan till exempel.
Ja,
och kanske också att det var så att mamman inte hade arbete i samma utsträckning som nu och så vidare. Så det blev lite eländigare liksom.
Mm.
Men nu är det ju inte riktigt så. Och det får jag bara säga en sak till? Nu blev jag i gasen här.
Ja.
Nej, men det man ofta, man ställer, ska vi skiljas? Nej, det blir synd om barnen, för det bästa är ju att leva i en lycklig familj. Ja, men där, det har man ju så att säga inte längre att välja på, utan det är, ska vi leva i en dålig familj eller ska vi skiljas? Det är ju det man ofta upplever att man har att välja på liksom.
Mm.
Man har kämpat och kämpat för att få det bra, men det går inte.
Nej.
Och då är det ju inte så härligt för barnen att leva, ja, det beror på hur dålig den är naturligtvis.
Mm.
Men det är ju slitsamt för barn med föräldrar som grälar mycket.
Ja, jag tänker också att det kan ske att vi liksom har en gammal bild av hur separationen gick till.
Ja.
Både i det här att man ser ett B-liv framför sig och att barnen ska må dåligt. Att man kanske har sin egen, för det tror jag har gått ganska snabbt också. Att liksom, det har förändrats både hur umgänget mellan föräldrarna är.
Ja.
Det växelvis boende är mycket vanligare, väldigt, väldigt mycket vanligare nu än för bara 20-25 år sedan. Och att kvinnor har liksom lättare på arbetsmarknaden och kan försörja sig själva har också skett under de senaste 30-40 åren.
Ja.
Så att vi lever ju fortfarande kvar i den här dåliga bilden. För när våra föräldrar skilde oss, då var det kaos.
Ja, mina gjorde för sig inte det.
Nej.
Så jag ändå.
Ja, men dina vänners föräldrar kanske.
Ja, jag förstår.
Ja, men det är bra. De myterna ska man slå hål på. Bort med dem.
Och ni får gärna höra av er med fler myter.
Mm.
Du, nu måste jag få fråga dig en sak som jag kom på. Vad tycker du är din superskill i ett förhållande? Vadå?
Det är svåra frågor. Min superskill?
Mm.
Ja, men det är att jag är, tycker jag... jag är ganska, vad heter det? Easy going.
Mm.
Jag har liksom väldigt lätt för att tillåta saker och låta saker ske och ändå plocka upp det utan att det är så här, jag vet inte, utan jag har ändå hyfsat bra koll.
Hur menar du ändå plocka upp vad?
Nej, men jag menar att det är lätt att tänka att jag i så fall skulle vara lite så här jagsvag och bara vimsa med. Men det tycker jag inte, utan om någon föreslår någonting, om man liksom vill göra någonting eller gå åt ett visst håll eller vara på ett speciellt sätt, det kan vara stort och smått, så säger jag oftast ja för att jag tycker att det är roligast. Och sen så sätter jag mig in i det och tar tag i det och liksom lever det på riktigt, inte bara, vad händer nu? Förstår du?
Mm.
Ja. Vad är din superskill?
Vill du inte ha en kommentar på om jag tycker
absolut
att du har den superskillen?
Kom igen.
Jag tycker att du har den superskillen.
Ja.
Jag tycker att det är en superskill. Det är behändigt.
Det är väldigt, ja, för dig är det behändigt.
Ja, men det är enkelt.
Ja, ja, men det är det. Jag kan känna det lite här och var, att jag tycker att det är ganska skönt. Mm. Jag är superskrivlig.
Men det är inte, det är inte en ansträngning för dig?
Nej, absolut inte. Nej, och det är ingenting som jag skulle vilja förändra heller, snarare tvärtom. Jag tycker det är toppen.
Mm.
Ja, vad är din superskill?
Ja, alltså den är kanske lite mer problematisk naturligtvis. Men för att den hjälper mig mer, kanske än förhållandet. Men jag skulle säga att min superskill är att jag har ganska lätt för att sätta mina gränser och liksom vara fri och självständig. Jag hamnar aldrig i utplånande eller offerroll och sådär. Och för mig blir det hälsosamt att jag har lätt för att sätta de här gränserna. Ja. Medan det kanske är lite tyngre för den som lever med mig, jag vet inte.
Inte om man är easy going.
Nej.
Whatever. Nej, jag tycker att det är väl också en superskill som är värd i ett förhållande, om den matchar ihop liksom.
Ja.
Det tycker jag verkligen, och det kan jag hålla med om att det är en superskill hos dig.
Ja.
Känner mig... Vad konstigt.
Vadå då?
Nej, men superskill. Ja.
Ja, men vadå, kallar det vad du vill. Ja, en liten fördel då kan du kalla det. Ja, jag vill bara höra. Jag vill bara höra så att vi var överens.
Mm.
Jo, men nu ska vi ta upp det här ganska knepiga ämnet. Vi får en del brev som handlar om följande. Någon lever med någon partner. Man har barn ihop. Ja. Man lever med en partner som kanske hela tiden... är otrogen eller sexmissbrukar eller missköter ekonomin och liksom ser till att man inte har några pengar och så vidare. Eller någonting annat. Det kan vara värre, det kan vara mildare. Mm. Men det här gör att man vill separera. Vad av detta ska man då berätta för barnen?
Mm.
För man själv framstår ju som ganska så obegriplig och taskig liksom, som lämnar då en pappa som blir jätteledsen. Men om man till barnen skulle säga som det är, nej men du förstår, han har varit otrogen eller han spelar bort alla våra pengar, då förstör man på sätt och vis samtidigt barnens relation till pappan. Absolut. För de kommer i någon slags lojalitetsläge då, där det är en sån här liksom stor spricka mellan, då blev det synd om mamma. Och samtidigt är det synd om pappa. Ja. När ska det då liksom få vara synd om barnen?
Ja.
Förstår du vad jag menar? Det här är en sån balansgång. Ja. Vad ska man säga till barnen och inte?
Ja, men absolut. Det är ju ett jättesvårt dilemma. Och som du säger, det finns ju hela skalan nu från jättegrovt till jättemilda saker. Och egentligen kan man ju säga så här. Alltså, behöver barnen veta varför man separerar? Måste de vara insatta i alla detaljer? För jag tycker inte det riktigt. Jag tycker att man... I det fallet har man rätt att säga nästan, det har inte du med att göra.
Ja, fast det säger man ju inte.
Jag håller med dig.
Jag tycker egentligen inte heller att de ska behöva veta skälet. Om de inte har någon slags nytta av det, så att säga. Men om man nu har bedömt att föräldern är liksom kapabel att ta hand om barnen ändå.
Ja,
men det som gör att många kanske vill säga det är ju att de... Alltså det här är ju någon slags fälla då. Man tycker så synd om sig själv som är utsatt för det här. Eller man vet att det är jobbigt att vara utsatt för den här partnern på ett eller annat sätt. Och sen ska man dessutom få barnen emot sig för att man kanske för deras bästa skiljer sig liksom.
Ja, absolut.
Och då skulle det vara en sån befrielse att bara bli begriplig för dem och liksom få förståelse från dem. Men det är lite på deras bekostnad.
Mm. Ja, absolut. Jag tänker också på det att man... Då, om man nu, ens partner har varit otrogen och man lämnar liksom så här, och så får man skit för det, så här, mamma, varför sticker du, varför skiljer du dig? Och det kan ju också bygga på då den här pappan som har varit otrogen och blivit lämnad också i sin tur spär på det här, att mamma, hon orkar inte. Alltså, det, egentligen så handlar det ju om vad man säger till barnen om liksom, överhuvudtaget.
Ja.
Hur man beskriver den andra partnern, deras andra förälder liksom. Och där måste man ju ändå försöka ge en positiv bild, även om man då ljuger eller friserar sanningen eller bara väljer de sakerna som är bra. Jag tror att det är viktigt. Sen kan vi också säga att det beror ju på hur gamla barnen är.
Absolut, jättemycket.
Ja, är de 15 och 17, då kanske de klarar av att höra.
Verkligen.
Så här, men det är, jag blev ledsen för att pappa hoppade i säng med en annan, med grannen. Eller vad det nu är. Det kan ju de kanske hantera.
Och frågan är vad de ska med infon till.
Nej,
jag tänker nu så här. Att det bästa egentligen är. Låt säga att jag vill skilja mig från dig. För du har varit otrogen eller svekfull på ett eller annat sätt. Jag vet att jag vill skilja mig, vi ska det. Då tycker jag egentligen att du och jag bör komma överens om en version som vi håller oss till. Vi separerar och så tar man någonting som man kan leva med båda två. Vi har vuxit ifrån varandra och har inte så mycket gemensamt. Eller vi hamnar så ofta i konflikter så att vi tror att det blir bättre för alla. Och det här är så intressant, för man tycker att sanningen borde egentligen oftast vara bäst. Men i det här fallet är den inte det, tycker jag.
Nej, jag tänker också att det är många saker som man även om man fortsätter tillsammans håller tyst om. Om man skulle förlåta otroheten och gå vidare, inte fan går man och berättar det för barnen. Vet pappa var otrogen?
Nej, precis. Som jag är lite sur så är det för det. Nej, precis.
Ja, och man berättar inte alla liksom hyss man har för sig och alla konflikter man har. Det berättar man inte för barnen. Så jag tycker att det liksom generellt så behöver inte barnen ta del av vuxenproblematik.
Nej, jag tycker kanske att det är en annan sak om det rör typ så här psykisk sjuk. Nej, jag vet inte vad jag ska säga, men jag tänker så. Och, ja. Vissa saker kanske är skönare om barnen känner av det. Så, så är det skönt och riktigt kanske att de får ord för det. Men i övrigt, såna här saker, så tänker jag också att det kan vara bra att skydda barnen. Sen kan man kanske berätta för dem senare hur det här egentligen var. Får jag fråga dig kring de här sakerna? Om du har eller inte har ljugit, så kommer några frågor här. För dina barn alltså då. Har du ljugit om exakt varför du ville skiljas?
Ja, det gjorde jag från början skulle jag säga. Ljög. Jag talade inte om allting.
Nej, precis.
Jag berättade inte, utan min historia var att mamma och pappa, vi passade inte ihop. Vi funkar inte ihop. Eller om jag till och med sa, jag var inte kär i mamma längre.
Mm.
För det var ändå någonting som de kunde hyfsat förstå.
Det. Liksom.
Får jag vända på frågan och fråga dig?
Absolut, och jag gjorde likadant. Jag hittade på en liksom en hanterbar version.
Får jag säga en sticka emellan med en sak där? För att,
nu
höll jag upp fingret. Nej, men jag tänker så här också, att man, det är ju just det här som du sa nu, att man ska vara överens om vilken historia man ska ha inför barnen. Det är ju jättesvårt om man inte då är överens om att man ska skiljas. För då kommer den ena parten vara så här, nej, jag vill inte, men pappa han stack bara och lämnade mig alldeles ensam.
Det är då det blir riktigt dåligt, för då får den andra lust att säga jag stack för att du var otrogen, och så blir det smutsigt.
Nej, och då är det viktigt att man håller på sig och försöker säga okej, jag tar den där smällen, jag tar den där skiten. För det, nej, jag tror att barnen, de kommer liksom att klara av de här konflikterna, liksom det här ilskan, och sen så kommer det att läggas efter ett tag.
Ja.
Har du fler frågor?
Japp. Har du någon gång låtsas inför dina barn att du har det jättebra när de är hos den andra föräldern och du sitter hemma och gråter jul och midsommar? Har du låtsas någon gång att du har det jättebra för deras skull?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
Inte?
Nej, jag hade aldrig skäl att göra det. Det var inte så att jag satt hemma och grät och saknade dem och jag mår jättebra. Nej, faktiskt inte. Jag behövde inte det. Jag förstår situationen och jag hade nog gjort det om jag hade behövt det.
Mm.
Men nej, har du gjort det?
Ja, midsommar i Dalarna. Var inte längre midsommar i Dalarna. Alla var där, barnen, och jag var inte där.
Ja, just det. Ja.
För mitt ex hade då sin nya flickvän där och det var inte läge.
Just det.
Jag låtsades ha det så mysigt i innerstan i Stockholm. Jag grät som en dåre.
Ja.
Var sak har sin tid.
Ja.
Har du någon gång ljugit och sagt att du inte har träffat någon ny fastän du har det?
Ja, det har jag gjort, absolut. Hon hette Marit.
Ja, nej, det förstår jag att man hemlighåller.
Det var ett läge där jag inte... Och det handlade både om dem och om deras mamma faktiskt. Att den här informationen var för tidig, tyckte jag då. Det var säkert fel och det var säkert ett dåligt sätt att göra det. Jag vet inte, man ska ju vara ärlig med sånt.
Därför
att jag och mitt ex hade bestämt att vi skulle berätta när vi träffade någon ny.
Varför?
Därför att det var viktigt att veta. Därför att det tycker jag är så. Har man bestämt det på det sättet? Hon ville veta när jag träffade en ny.
Varför?
För att hon ville veta det bara. För att hon ville liksom ha koll på det. Jag vet inte skälet till det, men jag hade sagt ja till det.
Ja.
Det spelar ingen roll. Jag tycker det är helt okej att man vill det, att man ställer de kraven. Det tycker jag är helt
okej. Du tyckte inte ändå att det var så okej så att du följde
de
kraven?
Nej, men det är också en fråga om så här, jag visste ju inte, jag har träffat en ny. Vad innebär det? Skulle jag berätta varje gång jag har...
Jag tyckte det var en konstig sägning. Jag tycker att det är helt naturligt att man kan ju inte säga så fort man har träffat någon ny till barnen. För att man vet ju inte då om det kommer att hålla.
Nej, absolut.
Och, och de ska ju inte behöva vara nyfikna och oroliga i onödan, så att säga, tänker jag. Så därför tycker jag att det är helt rimligt. Och om det man inte kan tala, måste man tiga. Och då blir det ju som att ljuga. Ja, men då blir det att man måste ljuga.
Jag kan inte säga något nu. Nej, men jag vet inte. Så kan man ju säga, absolut. Det låter som en väldigt hård sägning om det man inte kan tala om som att ljuga. Jag tycker det. Det finns en glidande skala i om man lovar någon så här, jag ska berätta när jag träffar en ny.
Pratade vi inte om din exfru egentligen. Nej. Utan din frågan var, har du ljugit för dina barn?
Ja, okej. Ja, det har jag då.
Ja, och du tycker att det var rätt.
Lite på sanningen. Vad sa du?
Du kan ju inte både ljuga och säga att det är rätt och sen samtidigt säga att det är fel.
Nej, men
jag vill höra din hållning här nu.
Ja, nej, men jag tycker att det är rätt att ljuga, men ja, absolut.
Ja.
Ja. Tycker du det?
Påven ser dig inte när du säger det.
Gör
du
han
får
visst.
Säga. Jag tycker att det är helt rätt att ljuga för barnen i de fallen. Vad ska de med infon till?
Mm.
Att veta att jag är ihop med någon och sen tar det slut 2 veckor senare. Det blir ju en unge bara nervös för.
Ja, absolut.
Ja.
Men får jag vända på det då?
Det får du.
Om du liksom så här tar hem Patrik, din nya kille, och säger, det här är en vän som heter Patrik. Han är brandman och han det är en kompis till mig. Fast i själva verket så har ni ändå börjat kuckla lite grann.
Mm.
Har du ljugit då?
Men det är väl att ljuga på sätt och vis.
Ja, och alltså, tycker du att det är okej då?
Ja.
Okej. Ja, bra.
Jag gör inte som du. Det här retar mig lite med dig. Att du tycker att bara man inte säger hela sanningen så har man inte ljugit. Du glider på vad en lögn är.
Nej, men jag ljög ju. Jag vet ju att jag ljög.
Ja, det är bra det. Mm. Men för mig är det inte en skillnad att liksom trixa med orden och därmed inte ha ljugit.
Nej, men jag menade inte det. Jag menade så att du har tagit hem honom och han har träffat dina barn. Och de säger, är det din nya kille? Och du säger nej.
Antingen så måste man ju säga ja eller nej.
Okay.
Och om jag inte är redo för deras skull att säga ja, då måste jag säga nej.
Ja.
Mm. Eller har du något annat alternativ?
Nej, att man skulle säga ja i så fall.
Ja, just det. Mm. Men det var ju det jag inte ville.
Nej.
Mm. Har du ljugit... Har du ljugit, Magnus, nu igen om jobbiga saker som hände i ert förhållande?
Nej.
I ditt ex, ja, men i ditt förhållande med ditt ex för att skydda barnen från jobbigheter? Och så att de inte skulle få aversion mot ditt ex till exempel.
Ja, nej, men absolut.
Mm.
Eller, ja, det har jag. Jag har nog ljugit. Jag har inte, absolut inte sagt sanningen. Och jag har nog sagt att jag har nog gav de bilden att det var bättre än vad det var. Och det var saker som jag absolut inte tog upp. Det. Sen vet jag inte om jag har berättat det nu. Det vet jag faktiskt inte. Vi har pratat ganska mycket. Och eftersom jag och mitt ex är bra vänner, så är det kanske lättare att prata om det nu.
Precis.
Också. För vi vet vad som har hänt liksom, och vi är ganska överens om hur det var.
Ja.
Har du? Jag vänder på frågan till dig nu, Marit.
Ja.
Och jag vet ju inte om du talar sanning. För om...
Eller hur? Här har du en sanningssjuk person.
Ja.
Men nej, det har jag också gjort. Jag har undanhållit liksom olika saker för att de inte ska tycka att det blir jobbigt.
Ja.
Och när man har, kanske senare när vi har varit lite mer öppna om det, tycker inte de verkar så intresserade?
Nej,
det
precis.
Kan de bli sen kanske.
Ja.
Men
ja.
Det är ungefär som att det där vill... Ja. De kanske lägger bakom
sig. Men det är också så här, de behöver ju inte döma någon.
Nej,
när, bara
precis,
för att de får höra sanningen.
Precis.
För de vet att han gjorde si då och hon gjorde så då. Och det är liksom, ja, någon gör fel och någon gör rätt. Och någon blir ledsen och någon är arg.
Ja. Okej, här kommer då en sista kort sväng. Du ska få 3 alternativ som du ska kommentera i hur man beter sig i ett visst fall. Låt säga att man har separerat och ens ex sviker barnen och glömmer att dyka upp eller struntar i att dyka upp på till exempel skolavslutningen när barnet ska ha ett framträdande som de har laddat jättemycket för. Då ska du få 3 alternativ. Jag kommer att läsa 3 repliker och så ska du kommentera dem. Vad säger mamman då? Vad säger jag då till barnet om pappan inte dök upp? Då säger jag så här, ja men vad kan ha hänt? Om han glömde bort det så är det verkligen galet. Det förstår jag om du tycker, och det tycker jag också. Det måste ha kört ihop sig alldeles.
Ja.
Vad tycker du om det? Var det bra
sagt? Jag vill höra de andra alternativen.
Nej, jag vill höra först en kommentar på det här först.
Alltså, det är jättesvårt att säga, för att det beror ju på liksom vad skälet är.
Nej, men han har svikit.
Han har bara struntat i det. Man struntar i det.
Skitsamma, ja. Vad skälet är. Mm.
Ja, nej, men jag kan ändå tycka att det är bra. Det var väl en väldigt så här, generös och ett försök att hjälpa den andra parten att ändå hålla barnen på gott humör. Och liksom, så här, eller så här, få barnen att känna sympati för pappan.
Mm. Ja. Okej. Okay. Där kommer nästa. Men du förstår, pappa har så mycket att göra så han hann nog inte. Det är superkörigt för honom just nu. Ibland kan det bli så där, det får du förstå.
Ja, det är väl också en förklaring som skulle kunna vara okej för ett barn att hacka i sig.
Jag tycker det var taskigt mot barnet. Vem bryr sig om barnet då?
Jaha, ja, ja, jo.
Men, ja, ingen bekräftat. Barnet blev inte bekräftat till sina känslor.
Nej, det är sant.
Okej, här kommer alternativ 3. Att man säger precis som man känner. Mm. Jag blir så jävla förbannad. Det är så taskigt. Jag förstår att du är jättearg på pappa. Det blir jag med. Han sviker och gör dig ledsen. Fy fan. Vad tycker du om det?
Ja, nej, det är ju inte bra. Det är ju liksom, då är man ju där att man skickar över sina egna aggressioner mot pappan. Ja. Men man hjälper ju inte barnet att hantera det där. Det är väl snarare så
nej,
att man,
precis.
Nej, det är väl snarare så att säga, jag vet faktiskt inte. Du får prata med pappa om det här.
Nej, det tycker jag heller inte att man kan göra mot ett litet barn.
Hur litet är barnet, resten?
Ja, det spelar nästan ingen roll. Så att ungen är 10. Jag vet inte. Man kan inte begära det heller. Nej, men jag håller med dig i alla fall. Jag tycker också att det där blir fel. Det är ju ingen heller där som tar hänsyn till barnets känslor. Man måste ju lyfta upp liksom det på något sätt.
Alltså, samtidigt så är det så här, om man hade varit tillsammans. Mm. Om man hade haft ett förhållande.
Egentligen samma sak, tycker jag.
Ja, jag vet inte. Det är ju liksom... Jag vet inte. Då hade man ju haft en... Då hade man kommit hem så här, vad i helvete var du någonstans?
Ja, men det får man ta som föräldrar sinsemellan. Ja. Och sen så får, tycker jag att... Ja, det beror på hur idiot den här personen var då. Ja. Jag ville bara testa de här nu.
Ja, men jag tycker det är jätteintressant. Ja. För jag tycker också att det är svårt att veta hur mycket ska man lyfta en förälder som beter sig som ett as.
Det är jättemånga som är i det.
Ja, att de liksom, absolut.
Att ofta kanske den som har huvudansvaret och den andra liksom bara sviker och sviker. Ja. Ja. Och man vill inte beröva barnet känslan av att ha en förälder som älskar dem. För det är det blir. Det blir som att man säger... Nej, han struntade i dig. Då säger man ju rakt ut, när han älskar dig inte och bryr dig inte. Man vill att de ska ha illusionen av att de har en pappa trots allt som älskar dem. Liksom. Sen brister kanske den bubblan förr eller senare.
Ja, men
och det gör ont.
Ja, men nu ska jag ge er ett riktigt svårt dilemma här. Därför att det som händer då, barnet känner ju, pappa är borta, pappa bryr sig inte. Och mamma säger bara att han är snäll.
Jag vet.
Så att man blir på något sätt så här
ens intuition skadas.
Missbrukare.
Jag vet. Jag håller med.
Ja, men det är ju faktiskt det som händer. Ja. Att barnet får en liksom...
Det blir skevt.
Får inget medhåll och får ingen, liksom, inget stöd i sina känslor heller. Därför att mamma säger bara att pappa är snäll.
Och jag upplever att det där måste nästan vara en extrem fingertoppskänsla i hur gammalt barnet är och vad barnet är moget att höra.
Ja.
Att barnet måste kanske ha redskap för att, eller så måste man verkligen ge dem det för att hantera det ena och det andra. Men det här är så svårt. Ja. Och det är inte så att det finns en lösning på alla problem i världen heller. Och det här tycker jag är en av de svårare sakerna.
Ja,
för det handlar ju om vuxna som sviker barn. Liksom.
Ja. Men jag kan ju tycka att man faktiskt borde ta in barnets känslor mer i det och lyssna på det. Så jag förstår att du är ledsen.
Ja, precis. Man måste bekräfta barnet.
Vet du vad, vi tar det med pappa sen. Eller vi liksom... Det här, du ska inte behöva känna så här, det är inte okej. Okay, liksom. Sen kan det finnas tusen skäl han hade... Ja,
han var full. Han
var full, sa du
det? Ja, men det kan han ju, precis. Sånt finns ju.
Ja, pappa var full.
Ja, jag tycker ändå att det var bra att människor skriver in om det här. För även om det inte finns något svar så är det här något av det knivigaste som finns på något sätt. Att man värnar om barnen, de kommer i kläm, hur fasiken man ens gör, liksom hur man än gör.
Ja.
Ja.
Och man har ett, alltså så här, jag vet att det här att inte släppa in barn för mycket i vuxenproblem tror jag är viktigt att tänka på.
Ja, liksom. Precis.
Om man ska ha något rätt snöre. Ja.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more.
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du, jag har en liten, ett litet dilemma eller en liten fråga egentligen, ja, som handlar om förlåtelse, kan man säga. Jag fick ett mejl häromdagen av en avlägsen bekant. Det är inte en person som jag umgås med eller känner särskilt väl. Men han mejlade mig och berättade att han hade på sitt jobb utsatt en kvinnlig medarbetare för, ja, utnyttja sin ställning och liksom utsatt henne för sexuella trakasserier.
Jaha.
Och då hade han sagt upp sig. Man kunde ju inte, ville inte ha honom kvar, men jag tror att han förstod och sa upp sig.
I samband med MeToo-historien?
I samband med MeToo, exakt, precis.
Ja, för det här var då en historia sedan tidigare, liksom, sedan långt tidigare.
Nej, den var inte sedan långt tidigare.
Nej, den var ganska färsk.
Ja, den var ganska
färsk.
Och
så dök MeToo upp.
Precis, ja, just det. Mm. Och liksom, han förstod att han hade gjort fel och sa upp sig. Han började i terapi för att han ville liksom få ännu större förståelse för sig själv och ändra sig. Han ville liksom så här bekänna sitt fel och göra någonting åt det och komma ut och inte göra om samma misstag eller samma fel. Liksom. Ha samma attityd och samma sätt att göra saker på.
Mm.
Och jag tyckte ju så här, jag blev liksom lite så här ställd av att någon är så öppen och ärlig och så vänder sig till mig och säger, har du lust att ses och kan vi prata och vad ska jag hitta på liksom. Hans problem idag, dels så är det ju liksom allting runt omkring med hans relationer och familj och allting sånt där, hur de reagerade på det här, för det blev ju naturligtvis öppet i familjen.
Mm.
Så det har jag haft problem att få ihop och lappa ihop med fruar och barn och sådär, eller fru och barn. Men sen också, hur ska han bära sig åt för att komma tillbaka och börja jobba igen? Ja. Om man nu har den här stämpeln på sig. Och jag tänker att, jag tycker det är jättesvårt, för det är klart att det är väldigt få som vill anställa en person som bär det här med sig.
Ja.
Mm. Och speciellt idag där man fortfarande är så uppmärksammad och folk är på, och alla branscher råkar ut för det här eller liksom är så här under lupp. Folk tittar på dem och jag menar, det är ju bra att man ifrågasätter. Men kan man komma tillbaka?
Jag tycker världen brukar visa att man kan det.
Ja.
Men man kanske inte ska räkna med någon räkmacka.
Nej, men alltså, det är ju en räkmacka. Vad är det då i så
fall? Nej, men att det snabbt ska vara förlåtet för att man... Eller förstår du, det är ju också en rim och reson i att bära en viss misstänksamhet mot en person som har gjort såna här saker också.
Absolut, men så att inte åka in på räkmacka är i så fall börja från början igen och jobba liksom längst ner på verkstadsgolvet om man gör en bild av det. Men det är ju inte det som är grejen, för att även där...
Nej, jag menade inte det, utan man kanske ska räkna med att folk är lite skeptiska. Eller säg din fråga, vad
tycker
du?
Jag bara tänker så här, det finns ju så många... Jag blev så här, jag kände direkt, men det kanske är för att jag har en sån förlåtande attityd.
Easy going.
Ja, easy going och katolik och allt vad det nu är, där jag tycker att man måste kunna förlåta människor om de genuint ärligt säger... Jag gjorde fel, jag har bättrat mig, jag kommer inte att göra det här brottet, misstaget igen. Jag tycker att det är viktigt att man ska kunna, bra, då kom tillbaka. För liksom det där, vi måste kunna förlåta det. Men jag tycker att det är svårt i det här fallet. Jag känner
ja, men det är också en viss blåögdhet i det du säger. Nu, jag har ingen aning om vem den här personen är. Och oavsett det så menar jag, det säger väl varenda tjuv att jag har bättrat mig nu, jag kommer inte att tjuva igen.
Men menar du då, Marit, att man inte kan förlåta de här personerna?
Nej, det menar jag inte. Men jag menar inte... alltså jag har inget svar, för det är så otroligt individuellt naturligtvis vad var och en har gjort. Men så att jag har inget vettigt svar, men jag kan inte säga att jag rakt av, varken som arbetsgivare eller medmänniska eller sympatisör med de som har varit utsatta, kan säga att ja, han har sagt att han ska sluta, så att då förlåter vi honom. Alltså det kan jag ju inte göra.
Nej.
Jag gör ingenting, skulle jag säga. Man får titta på vart fall för sig.
Okej. Ja, nej, men jag förstår. Jag tycker inte heller att det är helt enkelt. Jag är nog mer benägen att förlåta. Japp. Så var det med det.
Så var det med den saken.
Ja, dagens MeToo-debatt. Du, nu ska jag ge ett råd, eller hur?
Ja, dagens råd. Hjälp.
Det är uppkommet faktiskt av saker som du har sagt till mig, som du tycker att jag gör, att jag ibland... killgissar och mansplainar och allt det där.
Ja.
Nej, men därför att jag har tänkt på det. Och jag tycker att det jag tar det illa vid mig för att jag blir indragen i en generalisering och sådär. Och jag tycker också att det kanske inte handlar om ett manligt drag. Jag vet inte. Så kan det vara. Eller jag tror också att det handlar om ett manligt drag. Men ja, utan mitt råd, om jag bara får säga rådet, är så här. Och det är riktat till alla människor, men kanske mer till män än till kvinnor. Att du behöver inte visa engagemang för att vara delaktig. Sug på den frasen lite grann. Du behöver inte visa
Det bara snurrar i mitt huvud.
För att vara delaktig. Därför att jag tror att många människor i diskussioner och samtal och relationer känner sig tvungna att visa sitt engagemang genom att yttra sig utan att ibland ha någonting att säga.
Mm-hmm.
Förstår du? Alltså man kan säga det, jag kan visa, ja, men jag just det, precis så här, precis. Och så säger man samma sak som den andra personen har sagt. Ja, du får gärna skratta.
Jag fattar inte riktigt.
Jo.
Menar du så här, att många män är med, sitter i en diskussion, ja, och sen så tänker de att om inte jag säger någonting nu så verkar jag helt oengagerad.
Exakt.
Och då tar de något ur luften och säger det bara.
Ja, eller tar något som någon annan har sagt eller liksom överförklara saker och ting. Och jag tror också att det, dels den ena sidan av det är att vi liksom är uppfostrade via att vi, om vi pratar och säger saker, ja, men då är vi den här, han verkar aktiv, han verkar med liksom, på riktigt. Ja. Det är liksom så du tar dig fram i den här världen väldigt mycket.
Ja.
Och sen tror jag också att och det här är liksom en allmän grej, att man hävdar saker för att göra sin position befogad lite grann. Att man lägger sig i och man tycker självklarheter bara för att säga,
just det,
men jag måste ju säga någonting.
Ja.
Och det tycker jag ser både hos män och kvinnor, att man så här, ja, så här jo, är det. Bara för, ja,
man måste
det,
ha gjort det, man kan inte ha suttit tyst, för då har man gjort en platt figur.
Ja, och då kan man, det kan man liksom ta ner i relationer, jag tror även i liksom förhållanden mellan, liksom, i ett kärleksförhållande, att man måste så här, göra sig hörd och hävda saker och påpeka. Det är inte för att förtrycka, utan det är snarare för att jag finns också. Och det tycker jag är viktigt. Nej, men jag tycker att det är viktigt, för jag tycker att jag märker det hos mig själv. Jag är sån också, såklart, för jag är man. Och jag inser nu mer och mer att om jag är uppmärksam på det, då vet jag också att nej, just det, jag behöver ju inte yttra mig nu. Jag behöver inte säga någonting. Jag kan sitta tyst och lyssna på de andra. Och inte förrän jag har någonting verkligen nytt att komma med så behöver jag säga någonting. För jag är med i det här i alla fall. Liksom.
Ja.
Och det är ju jättebra att de andra säger de sakerna som jag tänker. Tummen upp. Härligt, jag slipper säga det. Jag spar på rösten. Ja, men det är en intressant tanke som jag tror att många skulle kunna lära sig mycket på. Det låter löjligt, men det är
det låter inte så. Löjligt, när jag väl förstår vad du menar. Det låter inte löjligt. Menar du att det här skulle nästan vara något sådär inlärt apflocksbeteende från början?
Jag vet inte var, jag tror inte att det kommer från apflocken, ja, det kanske det gör, men jag tror att det är, om man tittar på hur liksom
man ska ha en rangordning i gruppen ändå kanske.
Ja, det ska man ha, men också är det, det tycker jag ser hela tiden, att, och det är faktiskt även kvinnor som har det där, pratar gör jag mig hörd, nu viftar jag i luften, då kommer folk att uppmärksamma mig, då kommer cheferna att uppmärksamma mig, då kommer jag komma längre fram, då kommer jag liksom få en bättre position. Och det där är ett knasbeteende.
Och säg då hänför du det här, så när jag säger att du killgissar, om jag bara får koka ner det här, när jag säger att du killgissar, vilket jag hävdar att du gör ibland, killgissa betyder alltså att säga någonting med tvärsäker röst som man inte är säker på. Då blir ju du jättearg för att du vill inte höra till gruppen dumma killar som gör så.
Ja, dumma människor. Nej, exakt. Mm.
Du vill inte vara så att säga kille på det viset och hänföras till en grupp i egenskap av något dåligt. Men det här skulle då kunna vara en förklaring, menar du, till att man killgissar. Ja, och även när man mansplainar, att som då är att upprepa något som någon nyss sagt, till exempel.
Och då är det mycket lättare också att göra någonting åt det, att bättra det, om man kan säga, ja, just det är det där jag håller på med, det är det beteendet jag gör. För att bara få den där du killgissar eller du mansplainar, så här, du är man, du är kille, ja, det kan jag inte göra någonting åt, jag är ledsen.
Nej, men det är inte det. Det är
nej, men förstår du? Du måste
leta. Jag tycker att det är skönt att kasta det i ansiktet på någon som killgissar. För det gör mig så fruktansvärt irriterad. Rent vetenskapligt sett, jag blir jätteupprörd när någon ger mig desinformation.
Ja, men om du vet förklaringen?
Nej, jag godtar inte den. Jag tycker att man ska sluta. Jag tycker det är jättebra att du säger att du ska sluta. Jag tycker det är skitbra.
Ja.
För det är ju en taskig grej att säga, nej, men den var 70 cm lång. Då var den inte det.
Ja.
Det är upprörande.
Ja. Vi ska ta upp sådana saker längre fram också. Att det inte bara är killar som gissar på det sättet. Men det tar vi sen.
Ja, du har ett gammalt kärt exempel.
Nej,
som jag får.
Det kan komma fler.
Mm-mm. Nej, jag tycker det var bra.
Jag vet inte om det är... Ja, det
jo, men jag tycker att det är bra. Ja. Det är jättebra. Mm. Det kanske är att sätta fingret på varför det här sker. En slags hävdelse.
Ja.
Och det har man ju förstått, att det är en slags hävdelse. Ja. Men det här var ändå en finare...
Ja, nej, men jag tror att det är ju kul att man inser det och är arg på män. Men det hjälper ju inte ett jävla skit, utan det är ju männen som måste ändra på sig om man förstår
det.
Ja,
men kvinnorna hjälper ju till att påvisa beteendet,
ja, absolut,
genom
men,
det här.
Ja, visst,
om inte vi hade gjort det, så hade du aldrig tänkt på det här.
Nej, precis. Jag håller med om det också. Men, bra. Vi släpper det där.
det är dags, menar du?
Ja.
Men tack snälla.
Nej, men det är jobbigt. Det här är jobbigt, men det är bra.
Säg varför det är jobbigt.
Nej, men jag tycker att det är klart att det är jobbigt att bekänna såna här saker.
Aha.
Det sitter väldigt djupt nere liksom. Det är ingen kul grej, men det är väl kanske bra att göra det då.
Just för att du bekänner negativa saker som hör till killdelen. Som du omedvetet.
Så här, jag lärde mig ett nytt ord. Sluta köna, Marit. Så här, skit i det. Jag har ett dåligt beteende. Jag har flera dåliga beteenden. Mm. Och det är jobbigt att behöva erkänna. Det är jättejobbigt.
Okej.
Ja. Så.
Köna.
Ja. Det är att säga killgissa och sånt där.
Åh, det ska finnas motord. Det kommer ett motord mot det också.
Mm.
Ja.
Säkert.
Det här var spännande ändå. Ja. Jag är glad för det.
Ja, fint. Då tycker jag att vi avrundar här helt enkelt. Och så vill jag uppmana alla att skriva till oss på antingen info@skilsmassopodden.se eller man kan gå in på vår Facebook-sida som heter Skilsmassopodden, och där kan man skriva meddelanden som ingen annan kan läsa. Eller så kan man läsa sånt som alla kan läsa om de vill, och kommentera foton och sånt. Och så tycker jag också att man, om man vill läsa mer om oss, så kan man läsa, eller av oss, så kan man läsa vår bok Lyckligt skild.
Just det.
Mm.
Det är många som är glad för den. Mm. Ja. Men vi hörs igen nästa fredag.
Det gör vi.
Ta hand om er. Hej då.
Hej då.
Skilsmässopodden produceras av Makeover Media. Vår bok hittar du i bokhandeln och på nätet. Boken heter Lyckligt skild. Hitta den kloka vägen före, under och efter separationen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.